Hej och varmt välkommen till Socialdemokratins podd Under päronträd. Idag så kommer vi att prata om folktandvården här i Skåne. Och en av våra politiska representanter från Malmö, Amani Lubani, kommer att medverka i dagens avsnitt. Hon sitter som vice ordförande i Folktandvården Skånes styrelse och hon sitter i regionsfullmäktige. Så vi kommer idag att spegla mycket av deras politiska arbete, men också sätta oss in mer i hur ser folktandvården ut och dess arbete inom Region Skåne. Varmt välkommen till vår podd, Amani.
Tack så mycket.
Innan vi går in och fördjupar oss mer i det politiska samtalet så tänkte jag att du ska få presentera dig för våra lyssnare. Vem är Amani?
Jag har två barn, bor i Tegelsjö. En Malmöbo som brinner för jämlikhet. Jag sitter i styrelsen för Malmö Arbetarkommun. Och till vardags jobbar jag som sektionschef inom LSS. Jag brinner också för funktionshinderfrågor.
Under flera års tid så har det förts olika politiska diskussioner. Många tycker det är märkligt att man just har lyft ut munhålan från vår övriga kropp. Man har alltså olika system. Hur ser du på detta att vi hanterar de här olika sakerna med olika kriterier?
Jag tycker det är helt fel. Jag kan inte förstå att man resonerar på det viset och ser mycket fram emot regeringens utredning om jämlik tandhälsa, för det vi ser att det har blivit en klassfråga. En del människor har råd att gå till tandläkaren, andra har inte råd. Och då gör ju det att man inte kan få sin tandhälsa, och munhälsan påverkar ju många andra aspekter i livet. Som när du ska söka jobb, då behöver du ha med dig ditt leende, det påverkar. Och så står man utanför, vill inte lägga de här pengarna på det här och prioritera bort det. Och vad händer? Jo, det kostar mer i vårt system. För då får man flera större åtgärder som ska göras istället lite senare.
Så du hoppas på att tandvården ska ingå i det högkostnadsskydd som gäller för vår övriga sjukvård?
Absolut. Jag ser inte det som hållbart, det system vi har nu. När vi har människor i socioekonomisk utsatthet exempelvis, eller pensionärer som inte har råd att få sina tänder lagade. Det här är inte hållbart.
I Folktandvården Skånes styrelse så hanterar ni många olika frågor. Det kan handla om etableringar, det kan handla om taxor, det kan handla om kliniker. Kan du beskriva lite hur ser ert politiska arbete ut i styrelsen?
Ja, det var det du var inne på såklart, att taxorna är ju en viktig och känslig fråga, och likväl etablering eller om man ska lägga ner en klinik. Men vi fattar också inriktningsbeslut. Vad är det som Folktandvården Skåne ska fokusera på? Vad är det viktiga? Är det marknadsandelar, att vara tillgänglig för fler? Eller är det att fokusera på vissa grupper? Sådana här inriktningsbeslut fattar styrelsen.
Hur ser etableringen ut av folktandvården i Skåne? Har alla medborgare samma tillgänglighet till just folktandvården?
Ja, jag skulle säga att vi finns i alla utom en kommun. Men jag kan inte säga att jag är nöjd. Därför att en del människor har fortfarande långt till sin närmsta folktandvårdenklinik. Och en del människor, även i Malmö, som vill lista sig på en klinik, så kanske det är fullt där. Så vi behöver absolut öka tillgängligheten på tandvårdskliniker, både i storstäderna men också på landet. Absolut. Och vi ser ju nu, i och med det senaste med pandemin, då har man ju pausat en del kliniker, vilket har minskat tillgängligheten. Och det handlar då om östra Skåne i största delen.
I Folktandvården Skånes styrelse så sitter olika representanter från olika partier. Hur mycket har du med dig det malmöitiska in när du hanterar de här stora, viktiga politiska frågorna som ni hanterar i styrelsen?
Jag tror att utifrån att bo i Malmö så känner man det här med klassperspektivet. Man går igenom staden, man upplever vad jämlik och ojämlik hälsa och munhälsa kan betyda för folk. Det är inte långt ifrån. Jag tror att det gör att när man driver frågor, när jag driver frågor, så har jag det mycket i ryggsäcken eller mycket som jag har att relatera till i varför det är viktigt exempelvis med taxorna. Jag kan ta ett exempel att när ordförande i Folktandvården Skåne säger men vi har bara höjt 100 kronor till en åtgärd, så kan jag säga men jämfört med referensprislistan är det betydligt fler hundralappar, och för någon som kanske inte har råd så är det väldigt mycket. Medan kanske någon som inte har samma ekonomiska situation inte kan relatera till det. Samtidigt är det ju så att genom att vara aktiv i föreningslivet och i partiet så vet jag om att många av våra pensionärer som sköter sin munhälsa, som har fristandvård, det slår ju hårt på dem ändå. För då får de istället höjda taxor för fristandvården. Man behöver hela tiden träffa människorna som det handlar om. Annars blir ju de här besluten någonting som man inbillar sig låter bra, för det ser bra ut på papper. Men det är en annan sak att vara ute i verkligheten.
Om vi då tittar på de taxor som ni reglerar och justerar uppåt i styrelsen. Är detta förknippat med investeringar som ni gör inom folktandvården? Eller är det så att en del av dessa resurserna går till avkastningen till Region Skåne? Hur ser du på de senaste årens utveckling när det gäller just taxorna?
Ja, alltså i grund och botten är det ganska enkelt. Antingen är det skattefinansierat eller taxefinansierat på sätt och vis. Så det som taxorna, när man höjer taxorna, så kan man prioritera på annat sätt. Jag har ju tillsammans med en till kamrat som är socialdemokrat, vi har reserverat oss mot taxehöjningar, för vi menar att vi kan se till att bolaget växer på ett annat sätt. Om man tänker så här, om du har fler patienter, då får du också in mer intäkter. Och då kanske inte du behöver ha samma höga marginal per person. Du behöver inte ha samma vinst per individ, om du förstår vad jag menar. Så vi menade att många vill inte komma till sin tandläkare för att de upplever att det är hög tröskel. Om vi istället skulle sänka taxorna till referenspris, då kanske vi får fler kunder och då går det bättre ekonomiskt på så vis. Så det är ju många olika perspektiv som detta handlar om.
Region Skåne styrs ju av de borgerliga partierna. Märker du av detta i hanteringen av er bolagsstyrelse?
Ja, men det tycker jag att det märks absolut. Där är ju inte samma perspektiv vad det gäller exempelvis utbyggnad av kliniker. Vi menar att det är viktigt med tillgängligheten. Både att det är många kliniker, att man kan lista sig på dem. Men också att det även där det kanske är mindre lönsamt att driva en klinik. Men det är inte det här, det är ju skillnad. Vi representerar Region Skåne. Där är ett ägardirektiv. Och i det så står det att vi ska se till att få en god tandhälsa för skåningarna och förbättra den där den redan är bra. Det betyder att det ska vara möjligt och man ska ha råd och man ska ha nära, hyfsat nära i sin klinik. Men om man prioriterar de ekonomiska resultaten till exempel, eller om man tycker att politiken ska inte styra lika tydligt, om man sätter bara affärsmässigheten i fokus, då kan jag känna att vi kan lätt få till många diskussioner i många avseenden. Jag skulle även vilja lyfta här arbetsmiljöperspektivet. Vi har ju väldigt nära kontakt med de fackligt aktiva. Det här med arbetsmiljö, att kunna ge sitt bästa, och det är vårdpersonal. Där har vi också lyft det som en prioriterad fråga. Det är inte bara chefer och ledning som man behöver lyssna på, men även de anställda. Där kan vi ha olika ingångar, vi och borgarna i Folktandvården Skånes styrelse. Även om vi ska agera som en styrelse för bolagets bästa, så har var och en med sig sin politiska kompass i hur man prioriterar och hur man, vilket fokus man lägger på vilka frågor. Det är ju så.
Vi har kunnat se under en ganska lång tid nu att på vissa områden där etablerar sig allt fler privata kliniker. och många menar på att folktandvården och det allmänna ska etablera sig i de områdena där det inte finns så stor lönsamhet, alltså där kunderna genererar de här vinsterna. Hur ser du på detta med etableringsrätten och hur etableringen ser ut inom Region Skåne? Är det en jämn fördelning?
Det är precis det du är inne på. Det är ju så att i vissa områden där är det mindre lönsamt, där är kanske mindre kundunderlag och så vidare. Och då etablerar sig inte kanske de privata där. Ett sådant exempel är etablering i Östra Skåne. Det är svårt att rekrytera, man behöver se kanske med löner eller någonting liknande eller någonting som stöttar klinikerna i Östra Skåne, bara som ett exempel. Och då är det ju så att vi behöver, det är en av de frågorna som jag driver och vill egentligen förändra, att det ska ju vara, det är inte riktigt, om ägardirektivet säger att vi ska finnas överallt i Skåne och det är mindre lönsamt på ett ställe än ett annat, då anser jag att vi ska kunna kompensera Folktandvården Skåne, för då blir det ju inte på lika villkor som den privata. De privata gör ju så att då etablerar man sig, man har en egen prislista, man har inte samma samarbete med hälso- och sjukvården. Det var till sig under pandemin, Folktandvården Skåne stängde ner, stöttade hälso- och sjukvården, både med material men också personal. Så där är någonting värdefullt i det här offentliga. Och vi är, precis som du sa, ett bolag, och där finns ju säkert, alltså där är ju vissa fördelar utifrån exempelvis, ja, att det skulle kunna finnas fördelar med att ha ett bolag, men då är det också så att har du ett bolag, vare sig om det är privat eller det är offentligt, så har du hela tiden utifrån lönsamheten och den ekonomiska situationen. Jag har ju suttit i en nämnd innan. Det är inte samma fokus. Där pratar man mycket mer om hur vi ska leverera den vård vi vill leverera eller den kollektivtrafik vi vill leverera. Samtalet blir annorlunda automatiskt om det blir ett bolag för att man har ansvar för ekonomin. Och nu under pandemin då har ju Folktandvården Skåne drabbats eftersom vi fick stänga ner. Men då får vi ju stöd av våra ägare, av Region Skåne. Så på sätt och vis hänger det ihop hela tiden, oavsett hur mycket man vill säga eller hur mycket man tror att det inte gör det. Det här är ett bolag. Ja, men vi har en offentlig ägare. Och därför menar jag att man borde på sikt egentligen utreda huruvida det här med bolagisering har blivit effektivt och leder till det vi är ute efter. Det räcker att titta på en socioekonomiskt utsatt område. Hur lönsam är den exempelvis? Vad är det för patienter man får? Hur stor andelen barn som kommer och så vidare? Det finns mycket att fundera på. Allt det här vi vill driva politiskt, det kan ju inte drivas bara utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det är munhälsan, det är tandhälsan och jämlik hälsa som ska spela roll. Och har du det som fokus, så kan det såklart krocka med den ekonomiska vinsten. Absolut.
Om vi tittar på ett Malmöperspektiv när det gäller folktandvården. Är vi nöjda med den etablering som vi har idag, eller behöver vi etablera fler kliniker för att göra det mer tillgängligt till folktandvården?
Jag kan inte säga att jag är nöjd när jag vet att det är en så pass ojämlik tandhälsa, inte minst bland barn, i en del områden i relation till andra områden. Vi har förebyggande verksamhet inom Folktandvården Skåne där man når ut till föräldrar. Vi har också att man kompenserar där det är socioekonomiskt utsatta områden, då får man kompensation, de klinikerna. Så där är en del som absolut görs och som är mycket bra, men när vi ser i andra änden att barnens tänder ser olika ut beroende på var de bor, då kan man ju inte riktigt känna sig nöjd med det. Samtidigt så ser jag att vi bygger ut och vi har fina stora kliniker. Men det, som politiker tycker jag man ens jobb är inte att vara nöjd och applådera. Det ska ständigt vara att ifrågasätta, vad kan vi göra bättre? Hur kan vi utveckla? Är det så, hur ser det ut med antal kliniker? För det är ju inte alltid de stora klinikerna Utan det handlar också om antal kliniker och att man ska kunna komma. Men generellt så uppfattar ju skåningarna och malmöiterna, Folktandvården Skåne, där alltså en bra kundnöjdhet med Folktandvården, absolut. Det är ett bra varumärke. Bara det här att det är lite för dyrt, helt enkelt, uppfattar många.
Hur vill du se att taxorna inom folktandvården utvecklas för de kommande
För
åren?
mig är frågan om taxorna, den handlar om tillgänglighet. Den handlar om att vi ska kunna, tandvård ska inte vara någonting som är en lyxvara. Utan har du ont i tänderna så behöver du kunna komma till tandläkaren. Och utifrån det blir det när Socialstyrelsen presenterar rapporter som visar att vuxna avstår från att gå till tandläkaren för att det kostar för mycket. När man ser under coronapandemin att äldre har lyfts som att de missar den här karensperioden som man får avdrag, att det var en oro, ett orosmoment. Kommer jag behöva starta en ny karensperiod för att Folktandvården stängde? Då ser man att taxorna är en vägledande faktor i tillgänglighet. Och då har vi lagt skarpt förslag att sänka taxorna till referenspris. Vi anser att det är rimligt. Samtidigt så har vi ju tagit bort i vårt budgetförslag avkastningskravet. Att istället för att man ska sponsra Operan så kan man ju titta utifrån Folktandvården Skåne och så kan ju någon annan verksamhet, eller det blir ju regionens bekymmer och så, och sköta det här med Operan. Men vi som folktandvård måste ju tänka hur vi når till så många som möjligt. För att när vi höjer taxorna och dessutom är tvungna att pausa kliniker och dessutom är tvungna att höja avgiften för frisktandvård, då blir ju det mindre tillgängligt istället för det som vi önskar och vill, och det är att det ska bli mer tillgängligt.
Har ni många politiska samtal när ni sitter i styrelsemöte eller är det mest konsensus mellan er?
Ja, alltså det är ju så här att i en bolagsstyrelse så ska man ju agera för bolagets bästa. Och då har vi ett ägardirektiv som styr vad bolaget ska leverera för vård. Jag tror nog att vi har ett gott samarbete i styrelsen, men man kan ju se på debatter från regionfullmäktige att jag och den som är ordförande i Folktandvården Skåne, vi sitter ju båda i regionfullmäktige, så som politiker i regionfullmäktige har vi debatterat mot varandra, där jag har lyft att man pratar om tillgänglighet och det är så fint och det är så. Vi har gjort det ena och det andra för Folktandvården Skåne, samtidigt som förutsättningarna gör att vi pausar kliniker, samtidigt som de gör att vi höjer taxor under ett pandemiår när vi till och med har haft stängt flera månader. När vi höjer frisktandvårdsavgiften, trots att vi inte kan leverera helt och hållet den vård enligt frisktandvårdsavtalet. Så jag kan ju inte säga att jag och sen Partisten Niklas Larsson är överens i de här frågorna, men de tar vi de här debatterna i regionfullmäktige.
Så är det att representera ett bolag.
Ja, och det får man ju fundera på generellt vad det gäller bolag, att vi ska tycka lika och agera för bolagets bästa, men det är inte alltid självklart att bolagets bästa också är skåningarnas bästa. Om skåningarna vill att man ska finnas på fler ställen som är mindre lönsamma, hur gör vi då? Är det bolagets bästa? Om det är så att vi har väldigt många barn och som kundbas vill man ha en blandad marknad, är det skåningarnas bästa? Eller ska vi utgå från behoven? Det är ju hela tiden de här perspektiven som man bär med sig. Jag tycker vi har väldigt bra diskussioner i styrelsen. Men jag har också lyft att vi behöver utreda förvaltningsformen. Jag är inte alls så säker att bolagisering av offentlig verksamhet, när man då ska titta på ekonomin som en faktor, att det alltid balanserar med den vård som är ut efter behov. Alltså antingen är det vård efter behov eller vård efter ekonomi. Så kan jag känna att även om politiken är bra på att balansera, men Men i längden behöver man nog fundera och utreda det här.
Är inte tendensen att det är vård efter ekonomi istället för vård efter behov?
Alltså det är ju, jag tycker att Folktandvården Skåne försöker vara tillgänglig i så många kommuner. Försöker förbättra servicen, för det kostar ju också. Alltså det där är ju ett nytt journalsystem och där är ett nytt planeringssystem för att samma klinik ska kunna ta emot fler patienter. Så behöver man planera på ett annat sätt. Då måste man ju investera i de här systemen. Så det är väl klart att samtidigt som man vill utveckla och investera och planera, så har man också att balansera med ägardirektivet. För vi har ju också ansvar för forskning och utveckling av tandvården. Och att samverka på ett annat sätt. Och det gör ju att det ställs krav på bolaget. Jag tycker det är mycket som fungerar väldigt bra. Men det är ju inget som säger att i en annan förvaltningsform att inte vi hade kunnat leverera samma sak, men det hade varit lättare att skjuta till skattefinansiering i annan förvaltningsform. Absolut, det har ju varit komplicerat nu i och med pandemin hur man ska kunna stötta ett bolag som sagt, vi stängde ner flera månader för att stötta hälso- och sjukvården. Ja, då är det ju inte riktigt att tänka bara på bolagets bästa, vi tänker på regionens bästa. Så det är komplext varför man vill blanda ihop så många lager av prioriteringar.
Under de senaste åren så har vi kunnat se att allt fler har fått välja bort att gå till tandläkaren på grund av ekonomiska skäl. Hur ser du på detta med klassperspektivet? Hur långt har vi kommit i vår politiska process att se till så att alla gemene man oavsett plånbok har möjlighet och tillgänglighet till folktandvården?
Alltså jag tänker utifrån den här utredningen som regeringen har tillsatt, så tycker jag nog att vi är på rätt väg. För att det behöver lyftas på en annan nivå. Det är ju regeringen som kan fatta ett sådant omfattande beslut att det ska finnas något slags högkostnadsskydd. För det vi ser är ju högutbildade besöker tandläkare mer än lågutbildade. Personer med högre inkomster då skattar sin tandhälsa bättre än personer som är lågutbildade. Det finns skillnad både i tandhälsa och besöksfrekvens. Och när vi ser de här skillnaderna, det blir klasskillnader. Tandhälsa blir en klassfråga. Och då tycker jag att det är inte riktigt det som vi vill ha. Det passar varken Malmö eller resten av Sverige om du frågar mig. Och då tycker jag att vi är på rätt väg när nu det senaste som kom från utredningen, att man ska utreda hur det kan ingå något slags högkostnadsskydd som ska skydda mot höga tandvårdskostnader. Och det är klart, har man det perspektivet så tror jag att det blir en mer jämlik tandvård som utgår mer från behov. Sen är det ju såklart, det här är ju också det förebyggande arbetet. Det kommer också ingå i den här utredningen. Så det finns mycket vi kan göra, absolut. Men sen hade det ju såklart underlättat även på regional nivå om Socialdemokraterna hade styrt. Vi prioriterar tandvårdsfrågan. Vi har satt 70 miljoner i budget för tandvård, för jämlik tandvård. Och det handlar om att ta bort avkastningskravet. Det är inte vinsten som är viktigast. Det handlar om att sänka taxorna till referenspris. Alltså i tandvårdsfrågan är det väldigt tydlig skillnad mellan oss och borgarna. Där ena sidan höjer och vill höja kontinuerligt, medan vi vill rakt motsatsen sänka till referenspris. Så när vi pratar om att det är 70 miljoner mer vi har i vår budget till det här, då anser jag att även på regional nivå så skulle ett annat styre ha gjort en väldigt stor skillnad för tandvårdsfrågan. Så på sätt och vis är vi på rätt väg. På sätt och vis hade man önskat mer.
När det gäller våra barn och ungdomar, gör ni speciella insatser för just dessa målgrupperna så att de också får ta del av folktandvården och får en bra tandstatus?
Det finns en del av verksamheten som heter Tandborsten. Det är en uppsökande, förebyggande verksamhet gentemot barn. Men en sak som vi har tittat på där vi återigen är olika, tycker olika politiskt, det handlar om de barn som uteblir, ska de behöva betala en avgift? För det hade också varit några miljoner i om man skulle börja ta en avgift när de uteblir. Och det gör ju såklart att man kanske inte vågar komma eller boka en tid nästa gång. Där har vi varit tydliga att vi inte tycker att man ska ha avgift för uteblivande barn. Det är ett sätt att göra det enklare, lättare. Vi håller på att diskutera hur man kan kanske göra digitalt. I olika sätt att nå barnen. Samtidigt så höjde Socialdemokraterna åldersgränsen till 23 år för kostnadsfri tandvård. Och det har gjort jättestor skillnad. Det märker man att vi blev attackerade, inte minst i Kristianstadsbladet, för att vi vill sänka taxorna och höjde åldersgränsen till 23 år. Men det går. Det går för att de här ungdomarna, de blir patienter hos oss. De stannar i Folktandvården Skåne när de ser att de får en bra service och vi ligger nära och det är tillgängligt. Så att, och vi får en bredare patientbas. Just det här visionen om noll hål, 1 miljon leenden. Då måste man ju våga gå åt det här hållet. Jag har ju själv läst företagsekonomi, ska jag apropå det här. Och där läser man att ju fler patienter, desto mer du kan sänka de fasta kostnaderna. För det blir ju fler patienter som delar på exempelvis lokalhyran. Du utnyttjar tiden mer effektivt och så. Så att jag tycker att det är också, även utifrån den nuvarande bolagsformen, det här att locka fler, ta hand om fler, att det här med varumärket, jobba förebyggande, det är någonting som gör att Folktandvården Skåne uppfattas som en folktandvård, och då stannar folk i högre grad hos oss. För nu är det så att många vuxna byter till privata, många barn när de blir vuxna byter, för vi har en lägre andel vuxna än en barn till exempel. Vi har 80% av barnen i Skåne, medan betydligt lägre andel av de vuxna. Det har varierat, men ändå många i antal, jag tror det är strax över 20, mellan 20-30% av de vuxna. Så att det handlar om att tänka på hur lockar vi våra patienter att stanna hos oss. Absolut.
Vilka utmaningar står Folktandvården Skåne inför nu de kommande åren?
Det är ju det här att hur ska man kunna leverera ett avkastningskrav samtidigt som bygga ut? Hur ska man kunna bygga ut i områden där det är svårt att rekrytera? Kompetensförsörjning. Socialdemokraterna i Region Skåne hade en jättestor satsning på kompetens och utbildning. Det har ju inte alliansen. Vi behöver tänka långsiktigt. En annan utmaning skulle jag säga, det är det här med att många ser Folktandvården Skåne som en väldigt bred plats att skaffa erfarenhet. Sen specialiserar man sig och går till en privat. Att vi behöver hitta ett sätt att man kan stanna hos oss. För inom folktandvården i hela Sverige så är det generellt en högre personalomsättning än i en hel del andra branscher. Så det är arbetsmiljön. Det är att kunna locka fler patienter, kunna bedriva en lönsam verksamhet samtidigt som man bygger ut och utvecklar för att till slut kunna bidra till en jämlik tandhälsa.
Varför är det så att när man blir äldre att många då gör valet att välja bort folktandvården för att ansluta sig till ett privat alternativ istället? Har ni gjort någon undersökning och vad beror detta på att man just väljer privata alternativ när man blir äldre?
Vi har inget ordentligt underlag till varför, alltså, eller överhuvudtaget att man väljer bort någonting, utan det är ju ofta så att människor väljer sin närliggande klinik om inte det är så att man inte trivs med tandläkarna. Det finns ett högt förtroende för tandläkare. Och många, just de privata, tenderar att ha lägre taxor på de här tröskeltaxorna. När du ska på en undersökning eller en lättare åtgärd så är det många privata de här 12 vanligaste åtgärderna. Många privata sänker taxorna just på dem. Det är de taxor vi höjer i Region Skåne. De som Alliansen har sagt att Folktandvården Skåne får lov att höja, de är viktiga taxor. Och när man har lockat patienten till undersökningen, då har man betydligt högre taxor till de dyrare åtgärderna. De kostar tusentals kronor. Och vad händer när du har en jätteåtgärd som kostar jättemycket? Jo, då får man också mer stöd från Försäkringskassan. De går in och betalar i olika grad andel av det du ska betala. Så plötsligt blir det lönsamt för de privata och kanske patienten inte tänker på hela förloppet. Så jag tror det är en anledning. Den andra som jag sa handlar nog om närliggande klinik. Där det finns också platser. Vi vet att många privata, det är inte alltid de privata listar barn. När vuxna vill lista om sina barn till där de är. Det är inte alltid att där är plats. Så att det är nog en del av bakgrunden också.
Vad hade varit skillnaden om vi socialdemokrater hade styrt Region Skåne? Hade det varit stora skillnader när det gäller ditt politiska uppdrag?
Så som jag ser det så har det varit väldigt stor skillnad. För att vi hade exempelvis inte börjat med att pausa mindre lönsamma kliniker. Vi hade snarare tänkt på att vi vill bygga ut. När vi pratar om att Skåne ska vara flerkärnigt så påverkar det Malmö också. För att istället för att man ska lägga ner någon klinik, exempelvis om man pausar en klinik utanför Lund, man pausar Jena, som ett exempel. Ja, då går ju de här patienterna och belastar andra närliggande kliniker, säg exempelvis i Lund eller Staffanstorp. Samma sak om i närheten av Malmö. Det vi tänker, det är mycket mer hållbart. Att man har klinikerna öppna och att det är strukturbildande verksamhet. När man bygger ut, som sagt, tar vi ett exempel igenom. Man bygger ut bostäder, det är ett utbyggnadsområde. Där är barn som bor där, där är pensionärer som bor där. De får vara nära sin klinik. De blir mer nöjda. Folktandvården är verkligen en folktandvård. Så man inte belastar andra kliniker och tillgängligheten ökar. Så jag tänker att tillgängligheten i form av platser och utbyggnad tror jag att det är ett annat fokus från vår sida. Den andra jättestora frågan som jag nämnde tidigare, det är att vi hade ju sänkt taxorna. Det hade varit billigare att gå till tandläkaren istället för att höja. Alliansen chockhöjde vissa taxor med 50%. 50% och... Och jag menar, ja, vi hade ju sänkt de taxorna. Och när vi har fått möjlighet, då har vi också höjt åldern till upp till 23 med kostnadsfri tandvård. Men andra saker som vi gör, tror jag, som jag försöker driva även nu i styrelsen, det är ju det här med arbetsmiljö, det är med kompetensförsörjning. På vilket sätt fokuserar vi på de frågorna? Hur är vi med och har ett medarbetarperspektiv i styret? Att våga lyfta de frågorna. En öppen verksamhet, en offentlig verksamhet i grund och botten som man följer ägardirektivet. Den andra frågan handlar också om tillgänglighet och vad är de privatas ansvar i det. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för tillgänglighet i slutändan egentligen. Och de ansvarar både för Folktandvården Skåne, det offentliga, men också de privata verksamheterna. På vilket sätt styr man i hälso- och sjukvårdsnämnden? På vilket sätt påverkar man så de privata ingår i att täcka områden där behovet ska styra, inte bara ekonomin? Gör de det? Kompenserar man Folktandvården Skåne för att ta det ansvaret då? Det är många sådana frågor även som handlar om avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden att specificera på vilket sätt ska all tandvård samarbeta, samverka så att tillgängligheten ska styra. Inte ekonomin, det här med etablering och skjuta till ännu mer resurser till privata som vi ser inom primärvården. man skjuter till ännu mer resurser till de privata.
För ni några diskussioner kring öppettider inom folktandvården? För många upplever det som att man, när man är på sitt jobb, så måste man gå ifrån det för att gå till tandläkaren. Hade det inte varit mycket enklare om man hade kunnat göra det mer tillgängligt med öppettiderna även på kvällstid?
Det som många patienter har lyft är att man vill ju att vi ska utgå från geografisk. Alltså där du är kan du gå till tandläkaren. Så om du exempelvis bor i Trelleborg men du jobbar i Malmö, då ska du kunna gå hos tandläkaren i Malmö för det är nära ditt jobb. Så vi pratar om den här typen av tillgänglighet. Om du bor i Malmö men jobbar i Kristianstad så ska du kunna gå. Alltså vi ska ha ett annat tänk vad det gäller ytor, geografisk närhet. Vad det gäller öppettider så har vi ju börjat, alltså det vi har fokuserat på först och främst, det är att göra det effektiv planering av befintlig verksamhet för att utöka antal besökstimmar. Där är ett system som heter Takta som man har tagit fram då. Och det här systemet kommer att göra att en och samma klinik kommer att kunna ta emot fler patienter. Så man har börjat i den änden. Det är ganska mycket arbete som pågår. Samma sak det här journalsystemet. Att det ska kunna vara lättare att boka och att man ska kunna behandla färdigt en patient. Ibland går man i tandläkaren och sen så nästa tid man får det kanske om 2 månader eller 1 månad. Det som vi har pratat om är att man ska behandla färdigt en patient så att man får snabbare tider efter varandra, blir färdig och tar man nästa patient. Det ökar också känslan av tillgänglighet. Så det är många aspekter i det och vi har haft många diskussioner och eller många samtal ska jag säga. Mycket utveckling som är på gång.
Jag tänker på det här med drop-in och så också. Är det någonting som man kommer att utveckla?
Vi har ju prioriterar akut tandvård, för det är vårt ansvar också. Akut tandvård, det kommer ju före, för du vet drop-in, eftersom vi ser att besöksfrekvensen för personer som egentligen har mindre behov gärna är högre än de som är mer behov, så är vårt fokus mer vårdbehovet. Om det är akut tandvård, då kommer man före. Än om man är då jättenoga och ordentlig och egentligen vill besöka tandläkaren mer än man. Alltså det här är frisk tandvården liksom.
Det har ju funnits många olika diskussioner kring journalsystem och vad jag förstår så har Folktandvården Skåne ett eget unikt system. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, alltså vi har ju eget journalsystem. I och med att journalsystemet för tandläkare, alltså det som tandläkare använder, det ska kunna innehålla de här röntgenbilderna och så vidare. Så man jobbar i något som heter team. Att flera loggar in samtidigt och jobbar tillsammans. Så det är ett ganska så avancerat system. Men vårt system är inte kopplat till regionens journalsystem. Så vi har inte varit involverade i de här frågorna om sekretess som har dykt upp och så vidare. Utan vi har upphandlat det här nya systemet. Vi har den ambitiösa organisation Folktandvården Skåne. Där är 150 utvecklingspunkter man vill utveckla vidare i det här nya journalsystemet. Som heter Carita. Det är Corona och Carita som har varit på agendan. och vad jag förstår det så är det väldigt ett kvalitativt system. Tar väl några sekunder längre än det gamla systemet, men det är mera kvalitativt. Samtidigt har vi pratat, vill vi att en tid hos tandläkaren ska vara jättesnabb? Vi kanske tycker det är bättre att tandläkaren får lite mera tid och behandla helt och hållet färdigt. Så man får ju se på saker och ting från olika perspektiv, om ditt besök tar längre tid men du fick mer färdigbehandlat, då kanske det är bättre, även om i statistiken så ser det kanske ut som färre antal besök. Så statistik är som statistik är, det är hur man vrider och vänder på det och vad som finns bakom.
Jag sitter och tänker på det som för några år sedan diskuterades jättemycket, och det var just om att en hel del tandläkare skickade ju in och fakturerade då Försäkringskassan för behandlingar som de påstår sig ha gjort på patienterna, men det visade sig att de inte hade gjort det. Hur säkerställer ni att inte detta förekommer i våra system idag?
Alltså, jag kan säga så här, att i Folktandvården Skåne har man snarare lyft ett motsatt problem. Att tandläkare och tandvårdspersonal inte riktigt tar fullt betalt. Det är en av utvecklingspunkterna som man har lyft. För att man är vänlig, personalen jobbar ju i en offentlig verksamhet. Man har inte bara fokuserat kanske på sin lön, för att vi har också diskuterat löner på tandvårdspersonal. Utan man gör det här för att man brinner för tandvård och folktandvård. Och då har man som sagt inte debiterat rätt, heter det. Men vi har ju hört talas om de här en del privata aktörer som har lagt in de här åtgärderna. Och det är ju Försäkringskassans ansvar att ha tillsyn på det här. Och där ser du det, för att en del åtgärder, om vi pratar implantat och broar och sådär, det och kronor och sådär. Alltså, men det kostar tusentals kronor. Och då är det Försäkringskassans ansvar att se till. Men alla våra internkontroller har visat att snarare som sagt att vi inte debiterar fullt ut.
Avslutningsvis, Amani, är det något speciellt som du vill lyfta så här när du har chansen?
Jag tycker att det är ett fantastiskt uppdrag, vill bara säga. Att det är så himla givande att kunna påverka i så viktiga frågor. Alltså, det här är en fråga som är väldigt aktuell. Den berör väldigt många och det har uppmärksammats både på TV, i tidningar. Regeringen pratar om det. Socialdemokraterna i Region Skåne i vårt partipolitiska program, i Skåneprogrammet, prioriterar det. Det känns som att vi står på rätt sida av denna fråga och att vi kan göra skillnad. Och det är viktigt att ta med sig alla de berättelserna som man hör. Alla de människorna. Jag träffade en ung man som det fattades en tand alltså när han ler i leendet. Och då så sa han, titta, jag har inte råd att ersätta den. Det får bli en annan dag. Och för mig, så länge vi har det, så är det mycket mer som återstår att göra. Så jag vill bara säga att jag är väldigt nöjd och väldigt stolt att sitta i Folktandvården Skåne. Det är en väldigt fin organisation. Samtidigt som jag tycker att vi alltid måste blicka framåt och vilja mer. Och det vet vi, det vi vill, det kan vi förverkliga.
Stort tack och lycka till med ditt politiska arbete.
Tack så mycket, Patrik.
Du som har lyssnat på vårt avsnitt idag via vår podd. Du kanske känner att ja, men jag vill både engagera mig politiskt och jag vill följa socialdemokratins utveckling. Då är du varmt välkommen att gå in på vår hemsida och vår webbadress är socialdemokraternamalmo.se. På vår hemsida kan du både se och följa socialdemokratin här i Malmö och du kan också bli medlem i vårt parti. Varmt välkommen!